Bakslag av Anne-Lill Westgård i översättning av Nuanced och Anna-Maria Granlund, uppläst av mig, Gabriella Boris, för Gyllendal Astra. Så här slutade förra boken. Pojken klamrade sig fast runt Simons hals så han kunde använda båda armarna. Han dök djupare för att få bättre överblick och skymtade ljuset en bit bort. Lungorna skrek efter luft och kylan trängde ända in i benmärgen. Med hjälp av ren och skär viljestyrka lyckades han ta de sista ansträngda simtagen mot ljuset. Som en val som höjdes ur djupet sköt han upp ur vattnet vid iskanten medan han kippade efter luft. Barnet såg på honom och började gråta. Simon tänkte att det var någonting konstigt med ungar och vatten, för de klarade sig alltid en stund under ytan. Mer orkade han inte fundera på det, för pojken behövde komma ur vattnet och få upp värmen. I ögonvrån registrerade han att folk höll på att samlas vid flodstranden. De hojtade och skrek, men var för långt borta för att vara till någon hjälp. Simon frigjorde sig från pojkens grepp, hivade upp parveln på isen, bara för att se den tunna, yttersta skorpan brista när pojken landade. Därmed var Simon tvungen att kava sig in i den nya vaken och rädda barnet ännu en gång. Med sina sista krafter puttade han den dyblöta lilla kroppen långt in på isen. Kraftansträngningen drev honom själv i motsatt riktning, alltså neråt och utåt. Och vattnet slöt sig återigen över hans huvud. Han kände sig helt slut när strömmen tog tag och förde in honom under isen igen. Samtidigt som kylan började förlama både musklerna och hjärnan. Den här gången hade han inte ens hunnit hämta andan ordentligt. Han orkade inte mer. Det var skönare att driva iväg utan att göra motstånd. Simon tänkte på sin fina Emily och log. Han tänkte på deras underbara Sofie och blev varm i kroppen, medan strömmen förde honom med sig under isen, längre och längre bort från öppet vatten. 1. Onsdag 14 december 1881. Vad är det, Lovise? Vad står det i meddelandet du fick från rederiet? Emily kände hur oron fick bröstkorgen att dra samman när hon såg väninnans lamslagna ansiktsuttryck. Lovisa hade sjunkit ner på en stol nära ytterdörren och det var som om all styrka hade runnit ur henne. Pojken som lämnat meddelandet hade redan gått och ytterdörren var stängd. Emily hade gjort ett spontant besök hos Lovisa och varit på vippen att gå när budet från rederiet kom. Men hon hade stannat kvar och höll fortfarande Lovises son, den 7 månader gamla Isak, i famnen. Han började bli väldigt trött och var på väg att somna. Men när hon ställde sig upp vaknade den lille pojken till och viftade lite med armarna. Men Emily såg inte på honom utan höll honom bara tätt in till sig medan hon gick den korta sträckan fram till Lovise. Det var uppenbarligen något dramatiskt som hänt. Och det måste nästan handla om hennes make Johannes, eftersom det var rederiet där han arbetade som skickat budet. Lovise hulkade förtvivlat, men fick inte fram några ord. En tår rullade ner för hennes kind, sen en till, och axlarna började skaka. Händerna som höll i pappret darrade. Hon stirrade framför sig med uppspärrade ögon, men verkade samtidigt krampaktigt samlad. Flödet av tårar tilltog. Munnen var halvöppen och ansiktet blekt. Hon snyftade högljutt och drog häftigt efter andan. Förtvivlan lyste ur hennes ansikte och blick. Långsamt vände hon sig mot Emily och räckte henne pappret utan ett ord. Emily läste det snabbt medan hjärtat bultade allt häftigare i bröstet. We regret very much having to inform you. Det stod att ångpannorna på River Queen hade exploderat och att fartyget på kort tid hade förlist. Skeppet hade gått under mitt ute på Mississippifloden, nära staden New Orleans, och inga överlevande hade hittats, endast omkomna. Johannes Christiansen hade identifierats som en av de döda.